Israels folk går runt i Sinais öken. De har en lång tid bakom sig, där Gud har byggt upp sitt folk med lagar och regler och förordningar. Genom allt det där som Mose har förmedlat till folket, Herren har talat till Mose och sen har Mose talat till folket. Genom allt det har de dels lärt sig mer om vem deras Gud är, och de har lärt sig vad det innebär ner i minsta detalj att vara hans folk. De har fått se att deras Gud inte lämnar något enda område i livet åt andra makter. Han vill vara med i allt, från innehållet i grytorna till tjänsten i tabernaklet. Men nu är det dags att ta ett rejält steg framåt. Det är dags för folket att börja fila på planerna för hur man ska inta landet som Gud har lovat dem och som de är på väg till. Det där som är målet för deras vandring. Nu är det dags att ta reda på hur det ser ut där, vad man kan förvänta sig när man väl kommer in i landet och vad som kan behövas för att man på bästa sätt ska kunna vinna de strider som väntar. En ledare som också ska sändas iväg som spejare väljs ut från var och en av de 12 stammarna. Och nu läser vi från 4 Moseboks 13 kapitel vad som händer efter det. Mose sände iväg dem för att speja i Kanans land och sa till dem: se efter hur landet är, om folket som bor där är starkt eller svagt, om de är få eller många, om landet där de bor är gott eller dåligt, om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa, om jorden är fet eller mager och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga och ta med er hit av landets frukt. Det var den tid då de första druvorna mognade. De gav sig av och spejade i landet från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat. De drog upp till Negev och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Sheshai och Talmai, Anaks avkomlingar. Hebron byggdes 7 år före Soan i Egypten. De kom till Druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bars sedan på en stång av 2 man. Dessutom tog de granatäpplen och fikon. Platsen kallades sedan Druvdalen på grund av den druvklase som Israels barn skar av där. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Israels församling i öknen Paran i Kadesh, där de avgav rapport för dem och hela församlingen och visade dem landets frukt. Och de sa till Mose: vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen om mjölk och honung, och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev. Hetiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden och kananeerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sa: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa: vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. Inför Israels barn talade de illa om landet där de hade spejat och sa: landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen, och vi som var gräshoppor i våra egna, vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon. Spejarna kommer hem igen och avlägger rapport efter sin studieresa. De berättar om allt de har sett, om ett land som flyter av mjölk och honung, alltså ett land med fantastiska möjligheter, ett bördigt och vackert land som kan ge dem något helt annat än livet i öknen. Och som ett bevis för att folket ska förstå att de inte har hittat på alltihop har de tagit med sig en enorm druvklase, så stor att det krävs 2 man för att bära hem den. Och folket bara häpnar. Vem har någonsin vågat föreställa sig det här? Sådana frukter har man väl aldrig sett tidigare. Och kanske får några utvalda smaka på de där druvorna som har mognat länge i solen och säkert smakar sötare än sötast. Oj, vad mycket härligt man har att vänta sig. Men det finns ett litet men i den där rapporten som de avlägger nu när de kommer tillbaka med druvorna och de vackra bilderna. Men, säger de, folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Man riktigt hör hur folkets jubel tystnar. Va? Kommer ni tillbaka med så där stora druvor bara för att tala om för oss att det är massa problem i vägen? Vad ska vi då med druvorna till? Men då kliver Kaleb, en av spejarna, fram och skyndar sig att säga: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Och kanske lugnar sig folket lite, lyssnar på Kaleb och hans övertygelse och entusiasm och börjar tänka att det nog kan bli fler vindruvor framöver. Men den tanken får ingen längre stund på sig, för snart hör man den liksom slutgiltiga bedömningen från de andra spejarna. Nix, det är omöjligt. Det är uteslutet att vi skulle kunna inta det där landet. De som bor där tar livet av alla som kommer dit, och dessutom finns det jättar där, och jämfört med dem är vi bara som små gräshoppor. Det såg vi ju själva. Det är precis vad de ser oss som också, som gräshoppor. Här börjar man undra vad som händer. Från den där första analysen som säger att ja, det finns många möjligheter och ja, det finns vissa problem. Från den där första och mer balanserad bedömningen har det nu snabbt vuxit fram en skräckvision av död, jättar och hopplöshet. Visserligen har allihop som var i landet överlevt sina strövtåg, det är alldeles uppenbart eftersom de är tillbaka allihop. Men i deras värld finns det ändå inte på kartan att de skulle kunna inta landet. Nu lyssnar ingen längre på Kaleb. Han har överröstats av de andra spejarna. Och vad Gud anser om saken, det frågar man inte ett dugg efter. Vem bryr sig när man precis har förstått att det är ett omöjligt företag? Folkets besvikelse är enorm. Och vi läser vidare i kapitel 14. Då började hela församlingen ropa och skrika och folket grät den natten. Alla Israels barn klagade på Mose och Aaron och hela församlingen sa till dem: om vi ändå hade fått dö i Egyptens land eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land där vi kommer att falla för svärd och våra hustrur och barn blir fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra: vi väljer en ledare och vänder tillbaka till Egypten. Israels folk gör som de brukar. De reagerar direkt på det som sägs. Nu har de hela situationen klar för sig, tror de i alla fall. Och de vet precis vad det här handlar om. Att Gud håller på att svika dem. Och Mose också, för han går ju som vanligt Guds ärenden. Detta folk, så fullt av tro att de har följt med ända ut i öknen. Nu visar det sig än en gång vad deras tro och tillit är värd. Så gott som ingenting. Reaktionen är ungefär: det var väl det vi visste. Det här är väl precis vad vi hade väntat oss. Hela den här ökengrejen är ett enda stort fiasko. Vi är lurade. Och så rullar de runt i självmedömkans dyga pöl. Varför fick vi inte dö istället? Vi kunde väl ha fått dö i Egypten? Eller varför inte här nu i öknen? Ta livet av oss bara. Det är ju det du vill, Gud. Anklagelserna växer. De göds där nere i dyn och trycks ihop till lerklumpar som kastas upp mot himlen. Men som det brukar vara när man har ramlat ner i självmedömkans grop, så reser man sig förr eller senare ur gyttjan, rullar upp skjortärmarna och övergår till att smida planer för hur man ska ta sig ur det här eländet. Hur man ska ta kontroll över situationen. Alltså egen kontroll. Från dypölen till smedjan. Från ego till ego, bara lite olika varianter på temat. Och så blir då Egypten återigen drömlandet. Eller åtminstone ett mycket bättre alternativ än att fortsätta med de här galenskaperna. Det fattar ju vem som helst. Att är man på väg att inta ett land som är omöjligt att inta, då måste man förstås byta både mål och strategier. En ny ledare, någon som kan tänka själv och som begriper vad som är realistiskt, det är vad man behöver. Mose kan man inte ha kvar. Han är ju en förrädare. Ja, kanske i bästa fall en drömmare då, men hur som helst totalt olämplig för den nya planen. Och vi läser. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför Israels barn, barns hela folk och församling. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade spejat i landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels församling: landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda för folket i landet, för de ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Men hela församlingen ropade att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose: hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem? Nu vill man inte bara avsätta sina ledare. Man är till och med beredd att stena dem. De ska tystas för alltid. Man kan inte ha en sån galenskap mitt ibland folket. De måste försvinna. Men Mose låter sig inte skrämmas. Han är inte rädd för att dö. Det enda som skrämmer honom är tanken på att hans folk ska gå under. Så han förhandlar ännu en gång med Gud. Och Gud förlåter ännu en gång sitt folk. Men konsekvensen måste det ändå bli. Ingen av dem som har varit med i det här upproret kommer att få gå in i det utlovade landet. Folket får vara kvar i öknen 4 decennier till, tills alla de som var upproriska har dött ut. 40 år till, och allt på grund av att de inte ville tro på Guds löften, hans ledning och hans beskydd. Kanske den här berättelsen inte bara handlar om Guds folk en gång för länge sedan. Kanske den också handlar om Guds folk idag. Om dig, om mig och de andra. Kanske det kan vara så att vi också har upplevt uttåget ur Egypten. Vi har lämnat det gamla livet bakom oss för att följa Herren. Vi har gett oss ut på vandring tillsammans med honom. Men någonstans där på vägen händer något med vår tro på hans förmåga att leda oss, bevara oss och beskydda oss. Och vi kommer liksom inte längre. Vi fortsätter trampa runt där i öknen, precis som Israels folk fick göra år efter år. Vi har också hört om att Gud har så mycket beredskap för oss. Men om vi ska vara helt ärliga så ger vi inte mycket för de där löftena. För det vi ser, det är något helt annat. Vi ser nederlag och inte seger. Och istället för att tro Gud om att ha full koll så börjar vi se på problemen. De där problemen som alltid kommer på ett eller annat sätt förr eller senare. Vi ser bara amalekiter och anakiter, fiender och jättar. De där som vill äta upp oss eller åtminstone trycka till oss rejält. Som tar upp hela synfältet så att allt annat försvinner. Så att varken hopp eller möjligheter syns till längre. Och vi undrar, precis som de gjorde i öknen, var det här livet du hade tänkt för mig, Gud? Ser du inte att det är omöjligt? Ser du inte att problemen har ställt sig i vägen och att det bara inte går att komma förbi dem? Någonting skaver. Någonting har gått snett här. För Gud har förmodligen inte en tanke på att vi ska backa för de där jättarna. Han verkar vara av åsikten att vi ska gå in i landet, se över motståndet, skaffa oss rätt vapen och strategier och sen slå ner varenda jätte. Övervinna dem, så att vi kan fortsätta in i det land han har lovat oss och ta det mer och mer i besittning. Men vi tänker så ofta nederlag. Vi tänker det så ofta att det har blivit helt naturligt för oss. Någonting som vi matar oss själva med, bara av gammal vana. Inte kan väl vi? Inte är det där något för oss? Vi vet någonstans att det finns marker som väntar på att erövras. Vi vet att Guds rikes flagga borde sättas i jorden och få vaja stolt på område efter område. Både i vår inre verklighet och i vår yttre. Vi bara vet inte hur vi ska ta oss dit, så vi kommer ingenstans. Visst borde våra liv se annorlunda ut, men det är väl så här det är att vara människa, tänker vi. Ingen är perfekt och man måste ju vara realist. Och visst borde vi berätta mer om Jesus för andra, men vi är ju så få och vi är så trötta. Och inte har vi någon evangelist i församlingen. Vi får väl vänta och se om Gud ger oss det vi behöver någon gång framöver. Och vi borde ha mera bön, absolut. Och bibelstudier, ja det är klart. Och dra in andra i vår gemenskap. Men det är ju så många här som nästan är utbrända redan. Och pastorn är sjukskriven och församlingen mår inte riktigt bra. Och inte jag heller. Och så pendlar vi mellan att å ena sidan misstro Gud när det gäller hans löften och misstro oss själva som hans redskap. Och å andra sidan istället lita alldeles för mycket på våra egna, högst tillfälliga försök att få någonting gjort. Antingen ligger vi ner och tycker synd om oss själva som har fått se så lite av det där som Gud hade lovat oss och vi som bara slås ner av alla jättar istället. Eller så reser vi oss upp för en stund, kavlar upp skjortärmarna och slår några slag i luften. En liten aktivitet här, en liten aktivitet där. Så kan det i alla fall se ut som om vi rör på oss och som om någonting händer. Du kanske lade märke till när vi tidigare läste om spejaren Kaleb, hur han fortsätter att upprepa att det är ett gott land som Gud har lovat sina barn. Att de ska lita på Gud och så säger han, frukta inte för folket i landet för de ska bli som en munsbit för oss. I någon översättning står det, de blir som bröd för oss. Man kan ju tänka att det där bara är ett uttryck han slänger sig med, det där blir en munsbit för oss. Så där som man gör när man vill tala om att det där det fixar väl vi. Men man skulle också kunna tänka sig att han menar det han säger i en djupare bemärkelse. Munsbitar, bröd, det är ju sånt man äter. Inte bara för att man ska bli av med det, utan ännu mer för att man ska få ut någonting av det. Näring, mättnad, ny ork. Man äter för att ge kroppen det den behöver, för att hjärnan ska utvecklas och för att musklerna ska växa till. Och för att kroppen ska kunna användas så effektivt som möjligt. Kan det vara så han menar, Caleb? Att de där jättarna, allt det där som verkar stå i vägen, allt det där som ser så hotfullt ut, kan det vara så att han menar att man inte bara ska göra sig av med problemen utan till och med skaffa sig näring genom dem, växa av dem? Caleb återkommer faktiskt i Josuas 14 kapitel 45 år senare, när Mose är död och Israels folk har gått in i landet och tagit över det bit för bit. Då går Caleb till folkets nya ledare Josua och påminner om vad Mose en gång har lovat honom, att hela bergsbygden Hebron skulle bli Kalebs. Så här säger han: det är 45 år sedan Herren gav Mose det löftet medan Israel vandrade i öknen, och nu är jag 85. Än idag är jag lika stark som den dagen Mose sände ut mig. Krigarlivet klarar jag lika bra nu som då. Så ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade mig då. Du hörde själv den gången att där finns anakiter och stora befästa städer. Kanske är Herren med mig så att jag kan driva bort dem som han lovade. Här kliver alltså en 85-åring fram. Lika vital som han var när han var 40 och tydligen precis lika hungrig. Han vill inte erövra några små byar på landsbygden där han inte kan få rejält motstånd. Nej, han vill ha stora befästa städer så han kan få strida på riktigt. Han vill använda allt han har så länge han lever, och han verkar inte vara den minsta lockad av tanken att dra sig tillbaka till soffhörnet. Att ålder bara är en siffra, det bevisar väl Caleb om någon. Det står om Caleb att han följde Herren helhjärtat. Hela tiden, genom allt, litar han på att om Gud har lovat någonting, då kommer Gud också se till att det blir så. Caleb litar på sin herres kraft långt mycket mer än på sin egen. Och det gör honom också ivrig. Så fort han får klart för sig vad Gud vill ha gjort, då är han beredd att göra det. Han sitter inte och väntar på bättre tider. Han tar det han har och han tar det han får, och han använder det fullt ut. Caleb har också lärt sig hur man skaffar sig näring så man blir stark och stabil i de strider som väntar. Man äter amalekiter och anakiter. Kanske särskilt anakiter, just för att de är jättar. För om de är riktigt stora, då innehåller de förstås ännu mer nyttigheter också. Ju större, desto bättre. Caleb har lärt sig den där konsten att inte bara slåss mot problemen för att bli av med dem, utan att också använda sig av dem för att växa som människa. Titta runt omkring dig. Vilka människor ser du en inre styrka hos? Vilka skulle du vilja koppla ihop med när problemen hopar sig? Knappast de som springer så fort de ser en svårighet. Men den som har gått igenom tuffa saker och kommit ut på andra sidan. Den som har förstått att mognad handlar om att sluta fly och istället bara vila i att det är Herren som leder, bevarar och beskyddar. Den som precis som Caleb har lärt sig att själv dra ut näring ur allt. Och som inte längre sitter och väntar på att bli matad med perfekta omständigheter. Varken inuti eller runt omkring sig. En sån människa kanske är någon att göra sällskap med. Eller åtminstone att ha som förebild. För vad skulle hända med våra liv om vi, du och jag, gjorde som Caleb? Om vi lärde oss att tänka, aha, en prövning, en frestelse, ett problem. Nu ska vi se vad Gud kan göra åt det och vad jag kan lära mig av det. Och så tar vi fram kniv och gaffel, tuggar varje liten bit ordentligt, sväljer och tackar Gud för maten. Det kanske skulle förvandla varje jätte i våra liv till en liten munsbit. och förvandla oss från gräshoppor till dugliga soldater.